Eurotrip är tillbaka, din bästa vän hela vägen till finalen av EM 2024. Idag med mig Frida Olsson och Linus Pettersson. Tagit oss igenom åttondelsfinalerna. Vi säger välkomna till kvartsfinalerna, Turkiet och Nederländerna. Och det krävdes faktiskt bara 57 sekunder för Turkiet att göra mål mot Österrike. Meri Demiral, svajigt uttryck där, eller uttal av mig kanske, men han blev faktiskt historisk idag. Ska jag tala om för dig, Linus, varför? För att så här snabbt som 57 sekunder har aldrig gjort ett mål tidigare i en slutspelsmatch under ett EM. Det är ju helt otroligt, eller hur?
Ja, absolut. Jag vet inte vad du vill ha för reaktion. Ska jag liksom skutta runt och glädja över det här? Ja, det kan jag göra det sen när vi har spelat in det här på det. Men vilket fantastiskt mål det var också för att sätta det här rekordet. Ett ruskigt fult mål. Det är liksom där rekord ska vara, ruskigt fula mål. Nej, men det var ju lite anmärkningsvärt. Många har ju målat upp Österrike som lite en dark horse och lite en liksom underdog och ett landslag som kan gå långt i det här mästerskapet och få den här starten då som de fick med Turkiet. Men tanke på också att de slog dem, vad var det, 6-1 va? För inte så länge sedan, och det var många som såg dem som favoriter i den här matchen. Så att ett klart bakslag för dem. De har ju också varit bra på fasta situationer. Så det var mycket som liksom gick emot Österrike i början av matchen och även till slut då, med tanke på hur den slutade med.
Ja, och Rangnick var inne på det lite som, alltså Österrikes förbundskapten var inne lite på det som du själv var inne på här, att de var ju nästan lite säkra på att de skulle gå vidare. Det lät som så på presskonferensen efteråt i alla fall. Och det kanske också blev deras fall till viss del. För spelarna, som han uttryckte då, var också inte säkra, men de hade en känsla av att vi kommer gå längre än det här. Så blev det inte. Ligger man under med 2-0 så blir det tufft. Så får man in 2-1, men så står ju Turkiets målvakt för en otrolig räddning i 94 minuten. Den jämfördes också efteråt. Du får nog dra den. För det, jag tänkte säga att jag är för ung, men vi är typ lika gamla. Så att
ja, för jag var ju absolut med på 70-talet. Det är bra att vi kom in på min ålder här. Ja, men jag minns absolut 70-talet. Jag minns Gordon Banks. Jag minns den räddningen han gjorde på Pelés nick, tror jag det var. Som liksom, det har ju nästan blivit utnämnt i tidernas räddning. Och den har du snackat om i alla år. Det är ju lätt att man tar till sådana jämförelser när någon gör en svettig räddning. Det vi kan konstatera var att det var en helt otrolig räddning. Och det blir ju mer extremt med tanke på det läget det är i matchen. Österrike tryckte ju på ordentligt i slutet. Och så gör han den räddningen precis i slutminuterna. Då blir det ju lätt att allt blir större och mycket viktigare av det. Och det var ju också, det var väl Rangnick som var inne på det själv också, att det är inte lätt att möta en motståndare som har Gordon Banks i målet. Så att vi får leva med den jämförelsen ikväll, fast jag är lite allergisk mot sådana stora ord.
Vi släpper den matchen och säger då grattis till Turkiet. De ställs nu mot Nederländerna, blir det ju såklart, i kvartsfinal. Och ja, då tog sig alltså Nederländerna dit också. De gjorde det till slut ändå tämligen enkelt och hade väl 90% av spelövertaget mot Rumänien, som ändå stod upp hyggligt. Vi ska liksom inte gå in för mycket på, känner jag, på liksom matchen, för många har ju sett den liksom. Men vad tar du med dig därifrån? Det är lite efterspelet eller presskonferensen där det finns saker därifrån?
Nej, men jag tyckte båda förbundskaptenerna sammanfattade det ganska bra och var inne på ganska kloka saker båda två. Jordanescu då från Rumänien konstaterade att de gick ut för att överraska Nederländerna lite här. Det var väl deras chans att kliva rätt högt, försöka störa dem i uppbyggnaden. Han tyckte att de lyckades ganska bra de första 20 minuterna. Sen fick ju Nederländerna sitt mål till slut och efter det så liksom föll väl Rumänien bort lite ur sin matchplan. Och han konstaterade också att Nederländerna har ju sån kvalitet på sina spelare. Och alla de här tre målen som de gjorde, sa han, var från individuella prestationer. Och det är ju lite det som skiljer de här två lagen emellan. Att Rumänien har inte den individuella kvaliteten som Nederländerna har. I till exempel Gakpo, som har haft en ganska tung säsong i Liverpool, lite upp och ner, så där inte riktigt fått exploderat, men har ju varit fantastiskt bra i det nederländska landslaget, upp i 3 mål nu under EM, och är ju en av de spelarna som bär dem. Koeman då, Nederländernas förbundskapten, var inne, tycker jag lite fint, han hade pratat på presskonferensen att han har fått en teckning från ett av sina barnbarn där det stått ett resultat och varit en liten fin målning då, och där det stått 3-1, så det var ju nästan rätt i alla fall. Barnbarnet kanske också har ett bra fotbollsöga, det kanske går i generna sådär, men han sa också Koeman att jag tolkade som att familjen hade, på plats, hade varit på plats på alla matcher utom en, och då sa han, ni kan ju gissa vilken det var, och då såklart förlusten mot Österrike då i gruppspelet, och så sa han, det är ju väldigt viktigt för oss att ha dem på plats i nästa match då, men som jag har konstaterat så har ju den där sidan av slutspelsträdet har ju fina vägar framåt. Det är väl lite därför Reinich också var inne på att vi inte var beredda på att åka hem redan nu från den österrikiska sidan då. Och det är ju samma läge för både Nederländerna och Turkiet. Alltså de har ju bra lägen, de här nationerna, att ta sig väldigt långt i det här slutspelet. Och då smättar det ju ännu mer när man inte tar de möjligheterna.
Nej, för på den sidan så har vi ju också då England och Schweiz. Så att det är 4 lag på den sidan och 4 lag på andra sidan kvar helt enkelt i den här matchen. Men i och med att lag också åker ur turneringen så blir det också frågetecken kring hur man ska fortsätta eller inte. Vi hörde Kevin De Bruyne efter Belgiens uttåg att han skulle fundera på sin framtid i det belgiska landslaget. Han har ju varit lite skadeproblematik kring honom det senaste året också. Och många slutar ju liksom kanske i landslaget för att orka med lite längre på klubblags nivå, men förbundskaptenen är också lite så, Rumäniens förbundskapten var ju inne lite på det, att han, det lät nästan som att han kanske inte heller såg sin framtid fortsatt i det rumänska landslaget. Det varit lite skriverier och han var, kändes ganska påverkad av det på presskonferensen idag.
Ja, och som vi tolkade så har de fått mycket, och det kunde vi, har vi kunnat läsa också i liksom rumänsk media, att de har fått mycket skit kring den här sista gruppspelsmatchen då, när alla, ja men räknade med att de skulle spela oavgjort, vad var det, Rumänien mot, nu är jag helt lost här, Skottland, ja precis, så att alla räknade med att det skulle bli oavgjort, för då skulle båda nationerna gå vidare och det skulle bli en sån här do-do-situation med Sverige, Italien och allt sånt där. Han verkar ha fått rätt mycket förolämpningar, rätt mycket skit om man ska tolka honom själv. Och det verkar påverkat honom väldigt mycket. Han sa även att det verkar ha påverkat hans familj väldigt mycket. Och att han kändes trött liksom. Och han var också inne på att han hade sovit 3-4 timmar på natten. Och då satt vi både jag och du och tänkte, ja, välkommen till, det har vi också gjort liksom. Nej, men han var väl inne på att familjen kanske behöver honom mer än landslaget och sådär. Och att det här kanske skulle vara, man tolkade som att det kanske skulle vara slutpunkten nu. Även fast han inte lämnar något definitivt besked. Det kommer väl komma många sådana besked vad det lider, det ska ju analyseras och dra slutsatser och sätta punkter efter det här mästerskapet, så att vi får se vad som händer där till slut.
Exakt det jag skulle säga, det är många som får frågan, vissa blir nästan lite irriterade också när de får frågan, hur ser du på din framtid, och många säger, ja vi förlorade precis en väldigt avgörande match här, jag vet inte, just nu vill jag aldrig mer spela fotboll, tror jag många känner, för att de är så besvikna, och det är ganska svårt att ta ett sånt stort beslut då.
Brinner du för svensk fotboll? Hos Coolbet hittar du marknadens bästa odds från högsta nivå till division 2. Med vårt stora utbud och generösa odds är vi det självklara valet för dig som söker spänning i vardagen. Välkommen till Coolbet. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Vi säger ju liksom tack och hej till åttondelsfinalerna och kliver in i lite vilodagar, och sen så laddar vi upp för först och främst Tyskland-Spanien på fredag. Men jag har inte varit här så länge. Jag har ju liksom tog över GAD då för ett par dagar sedan, tänkte säga, men i torsdag så kommer jag ner hit till Tyskland. Jag har ju liksom sprungit på lite grejer som jag funderar lite över, som jag tänker att jag vill liksom vädra med dig nu. En grej som jag funderar lite på, det är att jag upplever att det är väldigt mycket burop under nationalsångerna. Alltså om ett lag, alltså till exempel Frankrike-Belgien, det var otroligt mycket burop när Frankrikes nationalsång jag, och vice versa. Jag förstår att man buar när folk har bollen, men jag tycker att det blir liksom ett steg till när man buar under en nationalsång. Jag tycker typ det är lite taskigt, eller jag vet inte. Är jag helt ute och cyklar, och är min spaning någonstans typ lite korrekt i det här.
Ja, det tror jag. Men jag tror absolut den är korrekt och jag håller med dig att det borde man på något sätt respektera. Det är ju, ja, men åt båda håll liksom. Alltså man har inget att förlora på att respektera den andras nationalsång på det sätt, på något sätt. Om de andra gör likadant. Så det håller jag helt med dig. Det borde man absolut skita i att göra helt enkelt. Jag kan lyfta ett positivt exempel. Jag tror att det var Belgien och Ukraina, där finns ju såklart mycket andra känslor i och mycket andra saker som vägs in. Men där minns jag att jag var på den matchen och att hela den belgiska kortsidan applåderade under hela Ukrainas nationalsång. Som sagt, det finns mycket annat att väga in, men jag tycker ändå det var en väldigt fin gest och någonting i motsats till det vi har sett, som du säger, med mycket bror och jag förstår inte varför man inte kan göra så i ett normalläge också, om vi kan konstatera så.
Ja, för att jag tänker att burop när en spelare har bollen eller när ett lag, ett motståndarlaget har bollen, det är oftast för att psyka eller för att irritera eller för att så här. Men vad ska man påverka när man gör det under när nationalsångerna ljuder? Alltså det är den saken jag inte riktigt förstår. Jag kanske är känslig, jag vet inte. Men jag bara känner så här, låt de här, många nationalsånger är också väldigt, väldigt fina. Så blir det så här, låt dem få ljuda, låt spelarna få leva sig in i det. Italienarna är ju exceptionella på att liksom leva sig in i sina nationalsånger. Det är bara min take på det hela.
Jag kan väl bara tänka på något sätt att man, som du säger, många av de här nationalsångerna blir ju extremt mäktiga ögonblick. Jag kan bara tänka mig att man kanske, det kanske finns någon form av vilja att vilja förstöra det. Liksom. Ja, men att inte ge Italien den här extra boosten som det kanske ger att skapa det här enorma trycket som det blir när de tar ton till nationalsångerna. Kan man då liksom störa det på något sätt och att det kan ge någon fördel eller att de tappar någon procent? Jag vet inte. Det är den där jag kan tänka mig som kan spela in i det.
Och sen då, det hände ju idag, även om Sabitzer inte fick en mugg i huvudet innan han skulle slå en hörna för Österrike mot Turkiet. Men det är de här muggarna, det har ju talats om dem. Men jag fick alltså, inte en chock, men jag blev ändå liksom så här, hoppade till lite. För när jag var på Frankrike-Belgien häromdagen så var det en tjej som tappade en mugg. När hon hade druckit upp den och skulle gå och köpa en ny öl typ. Och det lät ganska mycket. Alltså de här muggarna är ganska hårda som de kastar in. Det måste ju göra ont. Alltså seriöst. Det måste ju liksom kännas. För det är ju en bit ner. Liksom. Det är mycket muggar som rasar in. Och det känns som att de är bättre på att plocka undan dem än vad de var i början av mästerskapet. Men här muggar, kan man inte bara sluta kasta in de här förbannade muggarna? Kasta in en pretzel eller vad som... Jag vet inte, lite popcorn. Någonting.
Ja, nej, men det, jag har ju föreslagit att vi ska köra Frida testa för att se hur det ont det gör verkligen om man får en sån här mugg på sig. Nej, skämt åsido. Nej, men det här med inkastade föremål har ju varit en snackis länge. Och inte minst liksom i Sverige kring allsvenskan. Och där har man ju konstaterat att det är någon form av effekt efter pandemin. Att det har smugits in där. Och många pratar om att ja, men det kanske sprider sig när man ser någon kasta in någonting, så är det helt plötsligt acceptabelt att göra det, och då tycker man att man ska, att det ska vara coolt att göra det också. Jag kan tänka mig att det är lite samma sak här, liksom att det blir någon form av gruppeffekt liksom, att helt plötsligt är det accepterat att göra det. Men jag tycker också att det är helt bedrövligt. Och det är nästan konstigt, vi har ju läst att, och hört från UEFA att de överväger att liksom stoppa ölförsäljningen in på arenan för att få bukt med det, för det är ju det enda sättet att göra egentligen. Jag vet inte hur man annars ska göra än att ta bort dem. Jag är nästan lite förvånad att de inte har gått så långt faktiskt att de har gjort det, eftersom det bara har, ja, nästan skulle man väl säga, tycker jag, har blivit bara mer och mer för varje kväll av matcher. Det är inte så att det har minskat på något sätt, utan snarare tvärtom. Så att, nästan lite förvånad att de inte har klivit in och tagit ett krafttag mot det. Alternativet är ju hänga upp någon form av kastnät. De har ju gjort hemma i Allsvenskan också, om vi återigen kopplat till det. Det kanske är en lite för krånglig process, men det är väl den lättaste lösningen då, för då kommer du inte in på planen.
Två målvaktsspaningar kvar och en till ska du få höra. Förutom att Gunnar gjorde den här otroliga räddningen för Turkiet i 94 minuten. Demiral var ju också otroligt glad för hans skull med tanke på äldst i laget och varit med så länge och betyder mycket för laget. Så här. Vet du hur många 100 000 Diogo Costa har ökat med antalet följare på Instagram på de här 24 timmarna?
Sa du Diego eller Diogo?
Diogo.
Ja, bra, för det var ju lite snackis efter matchen igår. Bra så att vi är med här. Hur många följare han har ökat? Ja. Oh, herregud. Kan jag få liksom en gissning vad han började på?
Han började på 306 360-ish.
Alltså för mig, jag ska faktiskt härligt säga, han var ganska okänd för mig. Alltså man tycker ändå man har koll på rätt mycket spelare och sådär, men samtidigt är det en enorm mängd så att man vet ju inte om alla. Men jag var, han var ganska okänd för mig, så att jag hade nog inte haft koll på honom. Så jag kan tänka mig att han har ökat rätt mycket. Så att han var på 300 000, ja, man kanske är på 2 miljoner nu då. Eller var det för mycket?
Nu var det... Han har ökat i alla fall 300 000 på mindre än 24 timmar.
Okej, okay, han har dubblerat då. Okay, okay.
Det är otroliga siffror. Och nu har jag suttit så här uppdaterat under tiden vi har spelat in. Och alltså han ökar typ 1000 per halvtimme. Liksom. Alltså det här kommer slå något rekord. Man förstår ju det med tanke på att han gjorde 3 straffräddningar mot... nu tappar jag helt Slovenien. Det är bra, det är mycket lag och mycket att hålla reda på. Jag ber om ursäkt, klockan är också väldigt sent. Men vi ska inte klaga.
Har du lika svårt att gå ner i vikt som landslaget har att ta sig till fotbolls-EM? Prova en ny och revolutionerande metod med medicinsk viktnedgång hos Supernormal. Utan att räkna kalorier eller spendera all vaken tid på gymmet. Dessutom pengarna tillbaka om du inte går ner i vikt. Läs mer på supernormal.health.
Har du ätit en burgare som är big på riktigt? Prova Big Classic hos Sveriges godaste burgare. En stor klassiker med dubbelt upp av saftigt svenskt nötkött och dubbelt upp av cheddar. Beställ i Max-appen och lägg kanske till en dipp eller två. Välkommen till Max.
Sista grejen. Cristiano Ronaldo pratade vi ju såklart väldigt mycket om igår för klarliga skäl. Jag såg en annan sak då som jag känner att jag behöver bara fråga dig här. Under matchen mot Slovenien så mätte de liksom hans puls, det gör de ju ofta. Vet du när under den här matchen som han hade som lägst?
Då tänker vi under liksom inte så här halvtidsvila, utan då tänker vi okej. Alltså då tänker jag ju spontant inför första straffen på något sätt, för då kanske han har gått ner lite i puls och liksom de är ju rätt skickliga på det där ändå, tänker jag mig. Att liksom kunna lugna ner sig själva. Så jag säger precis innan liksom första straffen.
Du får halvt rätt.
Halvt rätt.
För det är inför den andra straffen som han har. Alltså, för han slår den första straffen i straffläggningen.
Ja,
men det är ju hans andra straff. För han har ju missat den första. Jag tycker det är lite sjukt med tanke på att han har missat en och kanske borde vara lite uppe i var. Man kanske är lite extra nervös, vilket gör att pulsen stiger. Men det är alltså då den eller som lägst.
Ja, det finns ju en logik i att han då har i alla fall haft en liten paus. Liksom. Det är väl därför då han, som pulsen inne går ner. Och elitidrottare är ju väl extremt snabba på det där och får ner sin puls. Men precis som du säger, han borde ju vara i ren liksom nervositet och liksom just hela det ögonblicket borde ju liksom få pulsen och bara liksom sticka upp i skyarna. Men de är väl så. Det är väl kanske ett bevis på hur skickliga de här spelarna är att verkligen hålla. Och jag kan tänka på att de till och med tränar på det. De har lärt sig det liksom, att hålla pulsen under kontroll för att kunna prestera som bäst i de här utsatta lägena. Så att, ja, intressant. Får jag någon spaning också innan vi?
Ja.
Jag är ju så besviken att du inte har lyft den här spaningen. Men Ed Sheeran har ju varit och sjungit för det engelska landslaget. Hur kan vi inte vara det? Hur kan det inte vara din första spaning? Fast det är... Genet, det finns ju så mycket i det här.
Uh-huh.
Eller hur? Ja. Dels då har ju, ja, Ed Sheeran har ju då alltså varit och uppträtt. Jag vet inte om det har varit någon form av belöning eller någon form av liksom avslappning.
Belöning för vad då? Ja. England har inte spelat bra.
Ja, jag vet inte. Men det finns så många ingångar där. Och det är därför jag blir lite exalterad trots att klockan är 10:50 här på natten. Men första då så var det tydligen Robbie Williams som då uppträdde under VM i Qatar. Så de märker ju honom för tradition av det här.
Lite som Tyskland då, som hade kontra K.
Ja, exakt. Så, det vet jag fortfarande inte ens vad det var för nazist. Men det säger väl mer om mig än om tyskan. Men det roliga, det finns ju två roliga saker här. Till då. Du märker ju exalterad jag är. Men då har ju James Blunt, en annan artist, han har ju säkert folk.
Goodbye, my lover.
Exakt. Då har ju han twittrat nu då som svar på att Ed Sheeran var och sjöng. Att han är inbokad till att göra samma uppträdande om de förlorar mot Schweiz. Och då ska han ju garanterat sjunga den där låten som du precis började nynna på. Det är lite mer deppigt. Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
Hade inte det varit helt otroligt om han faktiskt gjorde det?
jag önskar av hela mitt hjärta att de gör det så att du får se det. För den synen jag ser just nu, den är priceless. Du är så uppspelt klockan 10:50 för att Ed Sheeran har spelat. Men framförallt att James Blunt...
Ja, nej, för det finns ju en ingång till i det här. på bilderna då som har släppts ut, som har liksom kommit ut av det här, så syns det ju på ett bord framför kärnan när han står uppe, så står det ett Hogwarts-slott, alltså ett Harry Potter-slott i Lego. Och då undrar alla, vad fan gör det där liksom, gör man då? Då visar det sig att Louis Dunk då, en spelare i den engelska landslaget, har alltså sysslat på ledig tid med att bygga Lego och då bygga ett Harry Potter-slott. Och nu är han då uppenbart klar med det här slottet. Så det får liksom stå framför Sheeran när han uppträder för de engelska spelarna. Är inte det här EMs största liksom händelse med mest roliga infallsvinklar, så säg.
Jag kommer inte att säga emot dig, för jag har ju bara gjort 5 dagar på det här EM:et också, så att jag kan ju hitta något längre fram. Men det här blev en nattmangling, känner jag. Och min misströsta är inte nu bara för att det är matchfritt, utan vi kommer ju såklart att återkomma med lite poddar ändå. Det blir lite genomgångar av kvartsfinalerna, det blir kanske någon halvtidssnackis, vad har vi sett, vad har vi hört, vad har vi känt, vad... Ja, allting så här långt in i det här mästerskapet kommer ni att förhoppningsvis då få veta kommande dagar. Men tills dess, tack och hej!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.